Hej, ni lyssnar på Art is Alive. Jag är on location just nu. Vi är på Tibble teater, mitt på scenen med rekvisita och allting. Jag sitter här med Johan En. Hej.
Hej.
Kan inte du berätta lite grann om dig själv?
Ja, jag heter Johan En och jag är skådespelare, dramatiker och författare. Och ja, jag har ju skrivit en pjäs som heter Frankenstein. Och den spelar vi på den teater som jag är med och driver, som heter Teater Barbara. Och du och jag träffades ju när vi gjorde den för ett år sedan.
Ja, vi träffades på just den visade
Playhouse-teater. Playhouse-teater inne i stan. Mm. För där hade den premiär.
Precis.
Ja, för ett år sedan. Men nu så ska vi göra nypremiär på föreställningen innan vi åker ut på en turné på två månader i Sverige. Mm. Men just det, lite mer om mig.
Ja, vad har du gjort innan?
Ja, jo men jag har som sagt, jag har varit med och drivit den här teatern i många år. Och vi är ett gäng på 6-7 personer som är liksom kärnan. Mm. Och vi spelar mycket för barn och ungdom, men även vuxenföreställningar. Och sen så har jag skrivit pjäser, spelat och sen nu på senare år även börjat skriva skönlitterärt då, skriva böcker.
Ja. Jättekul, verkligen. Ja. Och nu är du här och nästa vecka, 6 mars, är det premiär för Frankenstein här. Mm. Vad tycker du om det? Det är ju lite annorlunda att spela här än på Playhouse. Nu har ni ju lite mer utrymme här att... Var på. Blir det någon förändring med det?
Ja, det är väldigt bra för oss. För att eftersom, som jag sa, vi ska ut på den här turnén. Mm. Och då åker vi till en massa olika sorters teatrar i landet. Mm. Och då är det ju väldigt viktigt att vi är inkörda på att det kommer vara olika förutsättningar. Olika sorters teatrar, som sagt. Och då har vi kunnat, här i Tibble är jättebra för oss att pröva på det. Mm.
Vad bra. Kan inte du berätta lite grann om hur idén att sätta upp Frankenstein, var den kom ifrån? Mm.
Ja, jag som många andra känner ju till på något sätt ändå historien om det här monstret, ja, Frankenstein. Som ju just då, att man säger monstret Frankenstein många gånger, men det är ju verkligen så. Historien är ju att det är den här, det är vetenskapsmannen Victor Frankenstein som är huvudperson, kan man säga. Han och hans skapelse är huvudperson i en bok av en kvinna som heter Mary Shelley. Mm. Ja? Och den skrevs för 200 år sedan. Mm. Och jag har läst den boken. Och jag menar, jag läste den när jag var mindre, men jag tyckte att den var ganska jobbig, så jag liksom var inte helt riktigt igenom den då första gångerna. Den är ganska speciellt skriven, men vi känner ju många till historien, filmerna eller hur, bilden av hur monstret ser ut och sådär. Men så började jag titta igen på den där berättelsen och på olika sorters filmatiseringar och så. Och såg att, men, wow, vad mycket fint det finns i den här berättelsen. Mm. För den har så många olika plan. Ofta kanske man har pratat om just det här, den galna vetenskapsmannen som vill skapa någonting bättre, större än vi själva, än människan. Och också det här med att få kontrollen över livet. Mm. Och det är ju så att det, för mig så tycker jag, det känns ju verkligen som att det är någonting som ligger latent hos den här killen redan från han är liten. Mm. Han är en sån där snubbe som verkligen tycker om att rycka benen av spindlar och se hur saker lever och dör och sådär. Och när han börjar studera för att bli läkare så intresserar han sig just för de bitarna. Mm. Liksom, vad är egentligen livet? Hur uppstår det? Hans mamma dog tidigt och han tänker att det är fel. Man borde kunna ha bättre kontroll över hur saker och ting lever och dör. De ska inte bara ryckas undan ifrån en. Så det är hans tanke att liksom försöka skapa det här. Möjligheten att styra bättre mer över livet självt. Och då tänker jag också att vad som händer är ju, det vet vi ju, han, det är ingen spoiler, han lyckas ju.
Precis.
Han sätter ju igång en varelse som han gör av olika kroppsdelar som han samlar ihop och får den här att leva. Men den blir inte den då, om man säger så. Hans varelse, hans skapelse blir inte så som han har tänkt sig.
Nej.
Den verkar trasig, den verkar få en fel på den, den kan inte uttrycka sig. Det är bara liksom, den är ett monster och han bara lämnar den. Han får ju ett psykbryt verkligen över den och på något sätt att nej, vad har jag gjort? Han lämnar den till sitt eget öde. Och där blev, det var där liksom som jag verkligen fastnade nu då, när jag började jobba med den nu då för några år sedan. Att just ja, det är det där. Vad händer när man sätter någonting till livet som man inte tar ansvar för? Någonting man hade tänkt sig att det ska vara så här. Det ska bli så här när jag får den här partnern eller får det här barnet eller skapar det här, då ska det bli så här. Men om det inte blir det då, eller om jag känner mina förutsättningar för mitt liv förändras och jag bara lämnar det här, vad händer då? Så att, då tycker jag att han är en galen vetenskapsman, men framförallt så är han en väldigt dålig vårdnadsgivare.
Precis. Och bara sätta det här monstret i den kalla världen att ta hand om sig själv.
Ja.
Jag kommer ihåg att när jag såg den första gången, Frankenstein som föreställning som ni satte upp, att man fick verkligen sympatisera med monstret, för han blev ju väldigt utstött från absolut allt och alla.
Ja.
Och det är en ensam värld för monstret. Och det, på något sätt kunde man inte sätta ord på vad monstret först behövde.
Nej.
Det är ju en kamp om liksom, att inte vara ensam, att liksom, ha någon, att veta liksom, varför finns jag? Varför är jag här? Och jag tror att det är jättemånga i världen som reflekterar över den frågan, och den tyckte jag liksom, fångade upp väldigt bra. För livet är ju läskigt. Vi vet ju inte allting om det. Jag menar, vi finns här i en period då. Varför gör vi det? Så jag tycker ni verkligen kunde sätta ord på den frågan genom föreställningens gång. Och man fick lite olika svar på det. Jag tror att ni lämnade upp det till publiken att liksom få en egen uppfattning om vad livet är.
Jag hoppas det. För jag tänker just att det, alltså att ha arbetat med den här texten och med den här historien, och självklart då är det ju min och vår version. Som då försökt ta fasta på de frågorna som vi just nämnde, det här med vad ska man göra med sina frågor över varför man är här. Och det tycker jag är de där, det sysslar ju jag själv med hela tiden. Jag kan vara invaggad ett tag i att säga, mitt liv ser ut så här. Jag är en skådespelare som går till jobbet, jag gör det här, och sen har jag vänner, och så har jag min man, och sen så har vi vårt liv, och så där, och sen plötsligt bara, men varför?
Eller hur?
Men hur länge, och i genomsnitt, hur många år är det kvar? Tänk om man blir sjuk? Vad händer om någon nära mig försvinner plötsligt? Hur ser jag då på livet? Och, jag menar, och de sakerna händer hela tiden. Och jag har det fantastiskt. Jag har ett nät av folk som jag kan fråga eller diskutera saker med. Vi lever också i en värld där vi har utvecklat det väldigt mycket. Att liksom, det finns kurser i att, hur man lär känna sig själv. Det finns en hel enorm bokindustri över vägledning till att söka i svar hos dig själv. Vi har så mycket över det där, och vi har själavårdare, vi har det där. Men en sån här person, en utanför person, som kanske då inte har språket, som inte ser ut som de runt omkring och sådär. Ja, men av om vilken anledning som helst, om man blir utstött eller inte får plats bland resten. Liksom. Eller hur? Om man kommer ny någonstans i till en ny skola eller man har någonting som kallas för en defekt eller vad fasen nu det är. Man inte pratar språket eller så. Aha. Och så plötsligt så är det så här, okej, men jag har ju frågorna. Alltså, vad gör jag nu? Eller hur går det här till? Eller alltså bortom min fumlighet eller bortom det här som ni har skapat er en snabb uppfattning om, så finns det annat som jag inte riktigt kan uttrycka nu. Alltså alla de där bitarna, de sker ju hela jäkla tiden. Och jag tänker att jag har själv i alla fall väldigt mycket dragits till den där typen av berättelser av, ja, vad betyder, hur handskas man med utanförskapet? Ibland kan det vara ju någonting som finns väldigt mycket hos en själv. Och ibland är det just en samhällsbild runt omkring en.
Japp, och jag känner att eftersom att det här utspelar sig 200 år sedan då det skrevs, 1800-tal, vi hade ingen heller lika bred uppfattning om vad livet var som vi har idag. Och då blir det ännu mer begränsat kring hur en person ser på världen. Oavsett om en person tror eller inte, eller om en person har vetenskapens förmåga att se på saker eller inte. Vi finns ju ändå till utan att vi bad om det. Och det är det som är en så himla läskig fråga som är värd att ställas. Och det är det här lite melankoliska, det gotiska i det som ni verkligen fångar upp. Hur var det att bland annat sätta till miljön? För nu är vi ju, det är ju mörk scen här, det är ju mörkt golv, det är ju mörka bakgrunder och ridåer, och det var ju även så på Playhouse. Då spelar rekvisita roll, och vad tyckte ni om miljön? Hur skulle miljön ordnas?
Vi var ju liksom ett team då på både regissören Daniel DiGrado och sen scenografen Gabriel Stewart och jag, maskören Jessica Svensson Rey. Och så vi började ganska tidigt att jobba tillsammans med uttrycket, och särskilt jag och regissören Daniel, att vi visste att vi ville jobba ganska filmiskt. Det är många scener, det är många små scener. Och i en värld som skulle, som du säger, den är mörk, vi låter gotiska. Och hur skulle vi kunna göra det här? Vi har inte miljarder att liksom bygga vridscen och förändringar och grejer så, utan ett rum som hade det där. Och då jobbade vi, ja, framförallt måste jag säga, nu glömde jag säga, och ljussättaren Mikael Tam, som är helt fantastisk. Jag tycker alla de här människorna, jag är så glad att vi har kunnat jobba tillsammans för att alla är fantastiska konstnärer och fantastiska människor. Och bidrog liksom så mycket tillsammans just till att försöka skapa den där världen. Och som ju är, den har det där mörkret. Vi är liksom, det blir nästan aldrig dag. Eller hur? Det regnar, det blir det är tidig morgon eller det är mitt på natten, det är på labbet, det bubblar, det liksom finns en mörk stämning liksom. Så, och även kostym, kläder är ju, och det är inte exakt 1818 liksom, det är inte precis där, utan vi har gjort någon sorts värld som har det där viktorianska, det gotiska, men
som ni ändå har gjort en twist av.
Ja, precis.
Och det funkar jättebra tycker jag.
Jag tycker också det.
Nej, men medan jag såg det på Playhouse så jag blev så himla inspirerad själv. För att jag växte upp med det gotiska, det melankoliska, berättelserna som Frankenstein. Och det fick mig att tänka tillbaka på det liksom, för att en sån roman, till exempel efter jag hade läst den, jag läste någon lättläst variant av den när jag var mindre, det kunde verkligen, efter jag hade läst ut den, då kunde jag sitta i flera dagar och tänka på vad som egentligen hände och de här frågorna om livsexistens. Och det kunde inte riktigt någon annan bok göra. Så då märkte jag en klar skillnad ifall jag hade läst en vanlig, inte en skräckroman, men en vanlig roman, eller om jag hade läst Frankenstein eller någon annan gotisk roman. Att det var just den genren, den skräckaktiga, som fick mig att tänka till. För efter jag hade sett Frankenstein så då tänkte jag liksom på de här frågorna. Mm. Och det var ju väldigt sorgligt att se monstret vara så ensamt och i en karriärvärlden och inte kunna passa in. Och det blir de här frågorna som en lämnas med, och det får verkligen en publik att liksom tänka till.
Jag hoppas verkligen det. Och jag tror att som du säger, att den här typen av historier, det är skräckgenren, men det har också den här, alltså den melankoliska, ganska rejält dramatiska. Jag menar, det är alltså, folk dör ju hela tiden, och vi har en övernaturlig sorts värld också, med den här återskapandet av liv, användandet. Alltså det är så upphöjt. Men jag tror att många gånger så, vad jag kan känna, att dela med de här frågorna, så tillåter den här typen av historier, kan hjälpa till att det är så pass upphöjt. Det är sådär, jag älskar så mycket att jag inte orkar leva om en annan person lämnar, eller det som händer här med relationerna, de blir så upphöjda att man kan, om jag ser den här typen av gestaltningar i böcker eller i filmer eller så, att det blir när det är bra, så blir det som en hjälp till att reda ut sina egna frågor, eller hur?
Att
det, vad det än handlar om för sorts verk. Att det, för mig så har det ofta varit så att jag kan ha funderingarna, jag kan ha tankarna, men så tycker jag att det är svårt ofta att sortera i dem. Särskilt de stora frågorna, såklart.
Precis.
Vad händer sen? Vem ska jag vara i den här karga världen? Varför känner jag så här? Och så försöker en ta reda ut det där. Och så kommer förhoppningsvis en bok, en musiktext, en film eller någonting som hjälper till att reda. Alltså, vad de säger, hur det ser. Ah, den mår så, det händer det. Ja, där fick jag hjälp att reda ut mina egna tankar.
Eller för mig så är det så att medan jag klurar på de här stora frågorna och går igenom det jag går igenom, när jag har någon media eller någonting som återspeglar det, då kan det vara bra att ha det som en hjälpande hand ändå, att liksom medans man går igenom det tuffa, att man blir upplyst om att det finns andra som tänker så, och det är en fråga som är tänkt på av många. Och vad är det jag försöker säga? Det jag försöker säga är att det hjälper verkligen, och det grundar sig i det sättet som vi är på. För att vi som människor, vi funkar ju så att vi måste ha mål för att kunna klara av vår vardag. Blir vi liksom hemma och sådär, liksom, då blir vi ju deprimerade. Vi har ju inget mål med någonting. Och har vi inte umgängen eller kontakt med andra, och det klipps av som det klipps av för monstret, vad händer med oss då?
Eller hur? Och där har man ju kunnat visa på direkt just hemska experiment, men man har ju gjort dem där man har avskilt människor ifrån fysisk kontakt eller ifrån umgänge, tagit barn och satt i situationer där man då liksom ser, vad händer? Jo, till slut så sluter sig ofta det där barnet i sig självt. Vi vet att Alltså, lever man utan beröring för länge, ja, då börjar liksom systemet att stänga ner.
Mm.
Vi kan inte, vi överlever inte. Och det tänker jag att det är den extrema formen. Men att inte få vara med, att inte få ta del och inte känna att man är en del av en gemenskap eller en grupp. Eller, det är så pass nedbrytande att det är personlighetsförändrande och energin går ner och därför kan vi verkligen bli deprimerade. Och det är väldigt svårt. Jag vet i min uppväxttid så hände det där ganska mycket under perioder att jag inte var en del av.
Precis.
Jag var ganska utfryst. Och jag var inte den. Jag hade inte den personligheten som sa, ja men fuck you, jag gör min egen grej.
Mm.
Så jag är stark själv. Jag var inte så, utan Nej. Jag var mer så här, okej, vad fasen är det jag gör för fel då? Hur ska jag kunna, ja, vad kan jag passa in? Det där var fel också då. Okej, vad ska jag, och nej, nu sa jag fel.
Ja, precis.
Jag
började, så då försöker du ändra på dig själv
tills
du passar in.
Ja, och börjar liksom själv kritisera sig då, så här. Och att för att man inte har vad det nu är, jag menar förebilder, eller som du sa, om man får höra eller se att andra går igenom liknande saker, ja, det är ju en hjälp, vilket som vi var inne på där att då, alltså för 200 år sedan, tänk liksom att sitta i sin liksom lilla by och bara, okej, vänta, jag har något annat här liksom som jag, men finns det några andra i världen som jag, alltså
precis
vad det nu handlar om, sexualitet eller ja, vad sorts tillhörighet, eller bara, det var ju på den tiden var det också så pass att åh nej, jag är född som kvinna och jag som skulle vilja måla.
Det får
man inte. Liksom så här, jag är intresserad av de här grejerna, men det får inte mitt kön göra.
Nej, det begränsar mig för att kunna utöva min dröm, det jag vill.
Ja.
Och då tänker ju en person, liksom, men varför lever jag då? Om inte jag får göra det jag vill, varför blev jag den här personen? Och då, det var ju ännu mer begränsat, och nu lever vi också begränsat i vår tid, men om vi går tillbaka till för 200 år sedan, om vi hade levt då, då undrar jag lite grann, vad för slags personer hade vi varit? Vad hade vi gjort? Jag känner att det är en väldigt läskig fråga, för att det går inte att sätta svar på det. Och när det kommer till att en person begränsas på grund av sitt kön eller sin läggning, att det leder oftast till katastrofer, eftersom att det går inte att försöka passa in då. Om samhället berättar för dig hur du ska vara och du inte kan leva till den marginalen, då blir det, nu har vi ju det här privilegiet att vi faktiskt kan förändra. Även fast hbtq-personer förtrycks rejält runt om i världen och i vårt samhälle, vi kan ändå liksom prata ut om det, och det är ju mer uppmärksammat än vad det var för några årtionden sedan.
Visst.
Vi kan ju förändra nu som inte vi kunde för på 1800-talet ungefär. Vad hade vi gjort då?
Ja, gud ja. Men tror du att alltså ja, vi kan det, men tror du att det är, så här, har vi nått hit? Och det kommer alltid att vara så. Liksom alltså den här typen av, om vi kallar det privilegier, eller så långt vi har kommit när det gäller jämställdhet eller jämlikhet. Tror du att det är så här, nu är vi här. Och då har vi tagit de här stegen och det kommer alltid förbli så, eller?
Vi är inte där.
Nej.
Vi är verkligen inte där. Men nu efter till exempel MeToo-rörelsen och så vidare, så märker vi ändå att vi har fått en liten förbättring i alla fall. Och vi ger röster åt minoriteter som äntligen kan prata ut mer om vad de upplever.
Yep.
Det är ju fortfarande saker som undanskiffras i media. Det är saker som sopas under mattan i verkligheten också. Men ändå så har vi ändå tagit tyglarna att vi står inte för det här längre. Och vi tar inte förtrycket. Alltså vi pratar ut om det mer och vi låter inte det sänka oss.
Nej.
Men det är ändå så himla viktigt, även fast vi inte är där nu, där vi kan ha en jämställd värld, så kan vi ändå leva i ett samhälle där vi åtminstone kan försöka förändra så mycket som vi kan nu. Så att vi i för fram, alltså kommande generationer har det lättare. Mm. Precis som att alltså, dåtidens generationer gjorde det lättare för oss.
Mm. Ja, gud. Ja, men verkligen. Alltså, igen, så här, om man tänker på hur det var då för Mary Shelley,
ja,
som skrev det här. Mm. Och att vi vet ju då att hon började skriva på det när hon var 16.
Yep.
Och hon levde i en relation med en erkänd diktare, en man som var några år äldre. Och sen så skrev hon, de var ju ett gäng. Mm. Och så började de skriva några noveller. De skulle skriva skräcknoveller, kom de på en sommar, ja, när det aldrig blev varmt. När de hade hyrt ett hus tillsammans. Lord Byron och Shelley, Peter Shelley och Mary Shelley, mm, Mary då, Wollstonecraft hette hon idag. Och sen så skrev hon den här boken, men hon kunde inte ge ut den.
Nej.
Som sig själv.
Nej.
För hon var kvinna.
Precis.
Så han skrev ett förord, Peter Shelley skrev ett förord och sen så gavs den ut, ja, så gott som anonymt.
Mm.
Men och sen när den då fick erkännande, då mm, kunde man lägga till att det var en kvinna som hade skrivit mm, det.
Helt sjukt ändå, ja, att vi kan ta halva befolkningen och göra sådär med dem.
Ja, exakt.
Helt sjukt.
Mm.
Och även nu så finns det folk i vårt samhälle som är förblindade av sina privilegier, som till exempel vita män,
ja,
heteromän, som lever i en egen världsbild där allting är redan perfekt och det inte behövs göra någonting åt. Och jag tycker det är så typiskt, för det går inte att ha en diskussion. Det går inte att ha en politisk debatt. Det går inte att ha framtaganden av en mer jämställd värld om inte alla kan liksom enas om att vi inte är där vi vill vara just nu.
Precis.
Verkligen inte.
Nej.
Alltså HBTQ-personer runt om i världen mördas, torteras, fängslas på grund av vilka de är.
Mm.
Och det är så sjukt för att det sopas under mattan hela tiden, och även fast HBTQ-personer får mer tilltaganden och får mer plats i media, så betyder inte det att de blir ändå en majoritet i samhället. De är fortfarande en minoritet.
Ja, och det är inte så att, jag menar, ja, vänta, liksom, hur man räknar då, var det nu, vilken sorts minoritet eller liksom utsatt grupp i samhället är. Det spelar ingen roll om det är så här, jaha, det är 8%, det är 10%, mm, de är 50-50. Det är ju hela tiden den där synen på att vi som människor ändå gör de här indelningarna,
mm,
och värderar.
Precis.
Och det är då vi råkar, man hör ju det hela tiden, att så här, men varför ska ni som HBTQ-personer, ska ni skrika ännu mer? Ni har ju fått det här och det här. Mm. Nu får ni väl lugna ner. Eller kvinnor. Jag menar, vet du hur det var för 50 år sedan? Det har hänt jättemycket. Ja, men skitsamma om det har hänt, ja, jättemycket. Vi måste alla,
ja,
ha lika rätt till att vara här. För det är skitsvårt att leva här ändå. Liksom.
Eller hur?
För det där privilegiet som är så jäkla svårt att komma ihåg ibland också. Mm. Att, ja, vi, du och jag är det. Vi är, ja, privilegierade på många sätt gentemot andra,
mm,
i världen. Det finns andra som kan vara liksom, har det lättare eller svårare. Men den där indelningen och värderingen, eller hur? Liksom, mm, när man tänker att, ja, men ska det, om den där gruppen ska få det bättre också, vänta. Det vet jag inte om jag tycker att jag går med på.
Nej.
Får inte jag mindre pengar då? Eller får jag inte mindre plats, precis, för mitt liv då? Mm. Eller hur?
Och det, om vi går tillbaka till Frankenstein med, mm, Elisabeth. Ni gav henne ju lite mer att säga till om.
Ja.
Kan inte vi prata lite grann om vem Elisabeth är, ja, som, gärna, karaktär?
Ja, för där är också liksom, från romanen så är hon ju enligt mig i alla fall mera ett, en varelse av sin tid. Alltså, mm, hon får vara tystare, hon får vara vänta på Viktor. Viktor åker till universitetet och utbildar sig. Viktor satsas på och hon går hem och väntar på att de ska gifta sig. Mm. Och hon hörs inte så mycket. Det är väldigt mycket en historia om de där två manliga varelserna på något sätt. Men jag tänker också, särskilt efter att jag har läst mycket om Mary Shelley själv. Mm. För hon växte upp i en väldigt speciell miljö. Hon är dotter till en av de första stora feministerna, Mary Wollstonecraft. Och hon, men hon överlevde inte alltså den födseln av sin dotter, utan hon dog efter bara en vecka. Men hon hade ju tagit, hon var väldigt fascinerad och intresserad av vad som började hända i Europa under den här perioden. Mm. Franska revolutionen. Hon var där och tittade. Hon hade massa idéer om att utbildning, det är det viktiga. Vi måste få liksom, har man utbildning, och särskilt för unga kvinnor då, då kan de själva sen börja ta plats. Så jag tyckte att det vore så spännande att försöka få in lite mer av det där tänket, det där undrandet hos Elisabeth. Så därför gör vi en berättelse mer om just den kvinnan som ställer de där frågorna. Mm. Hon säger ju verkligen, varför får Viktor en utbildning och inte jag? Mm. Och mamman säger, du får väl en utbildning? Mm. Nej, för enklare pianospel och sömnad, det är inte en riktig utbildning. Nej. Eftersom de tänkte ju, det var ju så, och särskilt hör ju det till klassen också. Mm. De här är ju övre medelklass eller liksom överklass. Bor i ett stort mansion liksom, och kommer från läkarfamilj, pappa är också läkare. Och sen så plötsligt så har de en mamman, en dotter som frågar liksom, varför ser det ut så här? Mm. Jag kanske också vill göra någonting, jag kanske inte vill framstå som en idiot när jag pratar med folk. Och då säger mamman att, men det där, för det där slår an en öm tå. Mm. Alltså, nej, inte det där.
Nej.
Det kommer bara bli problem för dig om du försöker ifrågasätta de här sakerna.
Mm.
Vi är satta att göra mer och mer, vara den här. Mm. En man vill inte ha en sån kvinna.
Nej.
Som ifrågasätter för mycket.
Så då ger de Elisabeth en utbildning som inte kommer ta henne någonstans, som inte ger henne någonting.
Ja, eller hur?
För kvinnor kunde inte jobba på, alltså ha arbeten på det sättet som män kunde. Nej. Och det var ju mest att om man var hemma och ta hand om huset, ta hand om barnen, vänta på din man. Det var ju liksom att bo i en ruta. Det var ju liksom inget, det var ingen frihet, det var ju folk som berättade för henne vad hon skulle göra.
Ja.
Hon fick ju inte tänka själv vad hon ville ha. Så därför hjälpte den här utbildningen ändå henne att kunna fortsätta leva i den här lilla boxen.
Ja.
Och när hon då tar sig friheten och går emot det och säger, men jag vill inte leva så här.
Ja.
Det är ju då som samhället brakar.
Ja, precis. Ja. Eller hur? Ja. Då blir det problematiskt när någon liksom säger så här, men nej, men hörni, det här är ju snett. Jag vill inte gå åt det här hållet. Jag tänkte gå åt det här hållet.
Mm.
Nej, det, så kan du inte göra.
Nej.
Eller hur?
Men varför då? För att det är så.
Ja, så har vi alltid gjort. Eller? Nej, men precis va? Och då får man då... Och då tänker jag att många gånger kan man ju se reaktion då. Som mamman i pjäsen.
Mm.
Hon blir ju frustrerad. Och jag tror att hon blir det. Och försöker liksom skyla över att säga att det är bäst om man inte ifrågasätter så mycket.
Mm.
Då blir det mycket trevligare. Mm. Alltså nästan liksom är det hennes. Men jag tror att hon inom sig känner just att den där frustrationen över att det gör för ont att ta i de här tankarna. Jag vill egentligen säga, ja min dotter, du har rätt. Du har helt rätt reaktioner på det här samhället som du ser omkring dig. Men om jag skulle gå med på att det är så, då lever jag ju i en förljugen värld. Då lever jag ett förljuget liv.
Och det var så jag växte upp, vilket gör det lättare att du växer upp så.
Ja.
Så han förstörde för mig med och mitt psyke.
Ja. Och så tycker jag, det är väl väldigt lätt att känna igen sig i.
Verkligen.
Det har han ju gjort själv alltså, i situationer att alltså reaktionerna som, men du då? Mm. Alltså så här, bara den enkla så där, så jag har inte så lätt jag heller, eller att för att någon har just kommit åt någonting som är så här, ja, jag vet att det är så, men jag har ju fixat till det här för mig så att jag ska slippa tänka på de där tankarna.
Mm.
Och så tycker jag, vad fasen, så blir det ju också med det här som vi pratar om, med att hur vi har så otroligt olika förutsättningar att få ta del av världen och livet. Jag vet att det är så.
Mm.
Men jag har ju såklart rutat in mitt liv ibland. För att jag tycker mig inte kunna orka.
Nej.
Se att folk svälter ihjäl, dör, blir illa behandlade. Och då har jag ju skapat ett liv som ändå...
En egen liten värld.
En egen liten värld.
För att gömma sig från det.
Ja. Och så säger någon, men läste du det där? Mm. Eller såg du det här? Och kolla.
Ja, då går ju den världen i spillo.
Ja, mm. Och ibland kan man bara känna så här, men snälla, kunde vi inte bara få ha lite kul?
Mm. Men hur?
Mm.
Jag vill inte från underlandet. Liksom.
Ja.
Så där, det tänket. Nu spelar ni den äntligen i Täby och sedan ger Gåsdöd på turné.
Ja.
Vad tror du Täby-folket, Täby-publiken kan förvänta sig?
Jag tänker att de ska ju få se alltså vårt verkligen genuina försök att, alltså vår version av den här berättelsen som vi är en gammal och evig fråga, men vi har försökt sätta den i en ganska ösig version.
Mm.
Det är mycket som händer under den här pjäsens gång, och det är fantastisk ljud och musik och liksom. Mm. Och jag hoppas, precis som du beskrev, Gustav, att jag hoppas att de får den där frågeställningen eller tänker att det väcks saker hos dem. Just ja.
Mm. Det är såklart de får det.
Eller hur? Det måste de ju få.
Ja, det tror jag verkligen. Ja. Jag tror det.
Ja.
Okej. Nu har vi kommit, som jag säger varje enda avsnitt, nu har vi kommit till det tyvärrliga slutet. Men jag vill bara säga tack så jättemycket för att du var här och pratade med mig om Frankenstein. Och ja, vad hittar man dig?
Man hittar mig alltså på... menar du på...
Var finns du på Instagram till exempel?
Of course, ja. Johan Jim En heter väl jag.
Ja.
Johan Jim EHN, där finns jag.
Mm.
Precis.
Och 17, ni vet, the deal. Du är alltid välkommen tillbaka någon gång. Tack så jättemycket. Och hörni, om ni är i Täby eller i närheten när det spelas i framtiden, så kolla in Frankenstein.
Ja.
Gör det, verkligen.
Premiär, som sagt, som du sa, nästa onsdag, den 6.
6 på Tibble Teater.
Och man kan gå in på www.barbara.nu och se allt som vi gör på Teater Barbara.
Jättebra, och så har ni en länk i beskrivningen till det. Nice. Tack så jättemycket.
Tack så jättemycket.
Hej. Och tack så mycket för att ni lyssnar. Vi ses i något annat avsnitt.